Alltså med tanke på hur det såg ut i en sån här stad som Eskilstuna, att kunna sprida ett rykte eller att kunna, mycket av de här sakerna startades på helgerna till exempel, med de här demonstrationerna i förhållande till att man då hade ett arbete som man skulle gå till och alltså man offrade ju väldigt mycket om att gå ut och demonstrera när man var i sånt läge. Det kan man ju kanske titta på i efterhand och se när de här demonstrationerna var och så. Om det var på helger eller på dagtid, men på veckodagarna. Men det har ju en ganska stor betydelse hur mycket man skulle kunna få. Hur det gick till rent praktiskt.
Thomas.
En viktig grej när vi pratar om rösträttstiden och partierna här, det är ju att socialdemokratiska partiet i Sverige, det var det äldsta partiet. Det var bildat i början på 80-talet och det var inte ett parlamentariskt parti. Alltså, om vi pratar om hur funkar kommunikationen? Hur funkar kommunikationen? Jo,
det går igång med
dem.
Hallå, hallå. Det är Luf som talar.
Ja.
Jo, partiet var ju ett kampparti. Man hade målsättningen 8 timmars arbetsdag och allmän rösträtt andra fronter fanns ju också. Men det var ett kampparti och det var inte i huvudsak ett parlamentariskt parti. Men man hade naturligtvis kravet på rösträtt och att kunna ställa upp i val. Men ni vet ju också att i början fick då en del sossar ledande ställa upp på liberala listor och så. Så att jag tror att man måste inse att socialdemokratiska partiet som ju var arbetarrörelsen ända fram till 1917 när flyttningen kom före den ryska revolutionen. Man ska ju komma ihåg till exempel i Finland, om vi pratar om revolutioner och så, i Finland, det var också ett enat socialdemokratiskt parti som kallas för den röda sidan va? Och som sen förtalade sig in åt helvete i historisk skrivning både i Finland och Sverige. Socialdemokratin på den tiden var någonting annat än den valmaskin vi ser idag. Va? Det var en massorganisering och människor levde i partiet och arbetarrörelsen var någonting helt annat. Och man behöver inte gå så där jättelångt tillbaka till 60-70-talet så fanns ju spår av det kvar, eller hur?
Jag tror också det att en lite av det här är ju också det att vi har tittat på i de andra projekten här med hur arbetarrörelsen växt fram, vi har tittat på idrottsrörelsen och allt det här, hur man organiserar sig, alltså att det fanns en folklig demokratisk organisering som låg utanför samhällets egen, alltså arbetarrörelsen hade en massa den här, så att man hade ju helt andra kontaktytor med varandra på den tiden än vad man har idag. Idag är det ju media och nu blir det ju internet och sådär och Facebook och så, men det fanns mun-till-mun-metoden mycket mer ute bland folk. Man jobbade på stora arbetsplatser, man samlades på olika håll sådär. Så jag tror att en del av det hur de här, och det som var den här, stod den här artikeln från Eskilstuna-Kuriren pekar ju lite på det går rykten om och så vidare att det sprids liksom så här för stan att nu ska det bli en stor demonstration va? Man uppmärksam till slut når det, även de som jobbar på tidningsredaktionerna, då hade snacket säkert på ganska länge va, ibland massorna. Ja, bra.
Men det finns ju ett svar på din fråga även i skriften, och det är ju att alltså man, för oftast var ju de fackliga organisationerna som började på arbetsplatserna, gick snacket och sen så spreds det på det sättet. Och sen i Eskilstuna var det ju så att man kommunfullmäktige visste ju att det skulle komma ett demonstrationståg. Så de stod där på förmiddagen och väntade. Men de som hade jobb tyckte att vi kan inte gå mitt på dagen, utan de bestämde sig för att vi går klockan 6 på kvällen. Så då blev det på det. Sen så tror jag att på många andra ställen så var väl, dels var det många arbetslösa, kvinnorna var ju väldigt centrala i det här. Och att man också gick ifrån sina jobb mitt på dagen för att protestera. Men i Eskilstuna var det lite speciellt det här med att man skulle ta det efter arbetstid. Mm.
Det fanns ju också kvinnliga rösträttsorganisationer kan man säga. Skälet till att jag använder mikrofon är för att vi ska kunna spela in det här på ett bra sätt. Det fanns också, som han skildrade också i det, det fanns en rösträttsförening i Strängnäs, en kvinnlig, och det fanns också i Torshälla. Jag tror till och med att man kallar för suffragetter i Torshälla. Men så var det faktiskt att även kvinnorna organiserade på olika sätt. Ska du komma hit, fram hit Lars, så kan vi kanske ta...
Kan vi ta fram den här bilden först på dagordningen idag, så såg jag att jag hade nästan ett helt dygn på att prata.
Ja, det var
att nu får ni ju sätta er till rätta här.
Ja, då är jag fick jag.
Så får vi se var vi hamnar. Det är klart att det är en viktig skrift det här och tar upp väldigt viktiga frågor. Det var ju en brytningstid i svensk samhällsutveckling. Men den fråga som man kan ställa sig dessutom är ju, vad innebar det egentligen det här för arbetarrörelsens fortsatta utveckling? Jag skulle börja där lite grann kanske i någonting som har varit väldigt överraskande för mig. Jag har nu suttit, jag tycker det hänger ihop med det här, jag har suttit nu några veckor och läst Socialdemokratiska partistyrelsens protokoll från 1980-talet, alltså den här tiden och vi fick den tredje vägens politik och allting, va? Vi har en situation i Sverige då när de borgerliga regeringen, som de alltid gör, lämnar skutan med mycket minuskonton, det är budgetunderskott, det är arbetslöshet som är på väg upp mot det förskräckliga talet 4%. Och det man sen sitter man där och diskuterar, vi får veta bland annat att det är ungefär 500 000 människor i mitten av 80-talet som lever på socialbidrag i Sverige. Ja. Och det är också bland de grupper som också har jobb men där lönen inte räcker till. Vi har den här situationen med många som faktiskt är direkt sagt fattiga i Sverige. Det andra som är intressant när nu socialdemokratin, som jag uppfattar det, byter politik, och jag ska komma tillbaka till det, så är det ju en diskussion som man kan se mellan raderna som handlar om demokrati. Alltså, vilket handlingsutrymme har demokratin, säger man plötsligt. Är det inte starka ekonomiska krafter som bestämmer väldigt snäva ramar för det vi kan göra? Det är nog första gången, tror jag, där man inom socialdemokratin börjar känna att det som hade varit liksom den grundläggande ideologin från 50- och 60-talet med det starka samhället, att vi kan använda den här demokratin och staten för att påverka samhällsutvecklingen. Det man säger nu lite mer och mer är att vi kanske inte alls på samma sätt, och den politik man börjar slå in på handlar ju väldigt mycket om att marknadsanpassa politiken. Vi ska lämna över mer och mer till marknaden. Så det där är ju en brytningstid också. Den fråga som den här skriften räcker, det är ju det här med vad använder socialdemokratin demokratin till? Och finns det fortfarande förutsättningar på samma sätt som tidigare att använda den på det sättet? Alltså man kan ju säga då att den här situationen 1917 är ju väldigt speciell. Dels så får vi den här splittringen inom arbetarrörelsen i Sverige med ett nytt parti som bildas på våren 1917, och samtidigt så har vi den här kampen för demokratin. Och det som socialdemokratin, det parti som fortfarande kallar sig socialdemokratin, gör i väldigt hög utsträckning under den här perioden, det är att man försöker kontrollera den här rörelsen, hungerupploppen och sånt, och använda det för att ställa krav om allmän rösträtt och demokrati. Det fanns i de här Västerviks krav, resolutionerna på annat håll, en del krav som gick mycket längre, som handlade om demokrati i arbetslivet, som handlade om 8 timmars arbetsdag. När socialdemokratin tar över här mer och mer så kommer en del av de här punkterna falla bort, och man kommer att fokusera väldigt mycket på att det här ska användas för att genomföra en demokratisk utveckling i Sverige. Jag tror att det där är någonting som ligger kvar ganska långt i arbetarrörelsens historia. Det här med att vi ska vara de goda demokraterna som hela tiden formellt sett ser till att vi följer demokratin och dess principer, och att man under årtiondena har varit ganska skeptisk till att kombinera en parlamentarisk kamp med en utomparlamentarisk kamp.
Det är alltså vår vetenskapliga ledare, professor Lars Ekdahl, som har ordet nu. Det glömde jag att säga.
Och sen så får man ju tänka sig också att en viktig sak under den här, när socialdemokratin samarbetar med liberalerna om en demokratisk genombrott, så hade ju socialdemokratin en helt annan uppfattning om demokrati än vad liberalerna hade. Liberalerna sa i princip att vi ska genomföra allmän rösträtt och vi ska ha parlamentarism. Det vill säga att man väljer ett parlament som i sin tur utser en regering. Medan socialdemokraterna sa att det är okej, det där är första steget. Men det som krävs är ju egentligen att demokratin kommer att utvecklas på många andra områden också. Och jag kommer tillbaka lite till det. Det andra som är viktigt här, det är ju att den här ryska revolutionen inträffar 1917, och det är två revolutioner, och det har en revolution som brukar kallas för februarirevolutionen, även om den inträffade i mars. Det har att göra med de här olika kalendrarna som vi har, va? Och den var ju då svensk socialdemokrati väldigt positiv till. Man såg det som en borgerlig revolution där man gjorde upp med tsardömet och så vidare. Men när den ryska oktoberrevolutionen inträffar i november 1917, så kommer socialdemokratin att ställa sig skeptisk och kritisk till den utvecklingen, den här revolutionära utvecklingen som är i Ryssland. Och samtidigt så inträffar ju på våren 1918 det finska inbördeskriget, som ju egentligen är någonting som socialdemokratin i Finland drar igång. Men där kommer också svensk socialdemokrati att kritisera och ta avstånd ifrån den röda sidan i Finland. Jag har just en kille som skriver en uppsats om hur arbetarrörelsen i Sverige förhöll sig till utvecklingen i Finland. Och där socialdemokratin sitter i svensk regering tillsammans med liberalerna, och så ska man förhålla sig där, samtidigt som man då i Sverige driver kravet på demokrati. Och sen inträffar detta i Finland. Och det går inte riktigt ihop för socialdemokraterna. Och där ser man ju också att det ute i landet så finns det oerhört mycket demonstrationer, insamlingar och så vidare för den röda sidan i Finland. Och framförallt en kritik utav de militärer och andra i Sverige som åkte över till Finland, aktivisterna, och deltog på den vita sidan i kriget. Det som också kommer ut utav det här, det är ju att när socialdemokratin har fått igenom detta med demokratin, så har man en föreställning om att man ska försöka genomföra en vidare omvandling av samhället, men man ska inte göra det på det sättet som man har gjort i Ryssland. Man ska inte genomföra revolution, och man ska inte på samma sätt genomföra en slags socialisering utav alla produktionsmedel och sånt, utan att staten skulle äga allting. Det pågår en del sådana diskussioner också inom svensk socialdemokrati. Men man har sin utgångspunkt i att vi på demokratisk väg ska omvandla det svenska samhället. Kanske till och med så långt så att vi omvandlar kapitalismen till ett helt annat samhälle. Och det som kommer att utvecklas inom svensk socialdemokrati, det är någon slags demokratiskt projekt, som man skulle kunna säga. Att demokratin i Sverige, den ska genomföras i tre steg. Det första är då den politiska demokratin. Den hade man ju uppnått, och den skulle man fortsätta och värna den politiska demokratin. Det andra var den sociala demokratin, och det innebar så småningom att vi skulle bygga upp en välfärdssamhälle i Sverige med social trygghet för alla människor och så vidare. Det är det som kommer från 30-talet och blir väldigt starkt, framförallt under efterkrigstiden. Och sen hade man det tredje steget, och det skulle vara ekonomisk demokrati. Det vill säga att man ute på arbetsplatserna så skulle man i grunden ändra de maktförhållanden och orättvisa maktförhållanden. Försöka bryta detta med att den som äger produktionsmedlen också har makten över arbetet och arbetets organisering. Det där blev ju inte så mycket av, kanske kan man säga. Men det är viktigt att komma ihåg alltså att när sossarna slåss för demokratin, så gör man det under speciella förhållanden. Man vill ha en annan utveckling än den revolutionära, och man vill ha en annan utveckling än den borgerliga, som bara stannar vid en politisk demokrati. Och det som växer fram under 30-talet är också det här med ett tänkande som man brukar kalla för funktionssocialism. Det var en kille som heter Nils Karleby som skrev en bok som heter Socialismen inför verkligheten. Och där han menar att vi behöver inte egentligen direkt upphäva ägandet utav produktionsmedlet i privata, utan vi kan, arbetarrörelsens fackliga och politiska gren kan ta över mer och mer utav de funktioner som kapitalet har utifrån sin äganderätt. Och man kan peka på vissa saker som faktiskt har gick i funktionssocialistisk riktning. Vi hade den fackliga rörelsen som drev kravet på solidarisk lönepolitik. Det var ju ett sätt att se till att det var inte marknaden som skulle bestämma lönerna, utan det skulle man bestämma utifrån en solidaritetsideologi. Man kan säga också den offentliga sektorn som växer fram i Sverige, och där den grundläggande tanken var att den skulle vara stat, den skulle vara skattefinansierad, och den skulle vara, som man sa, drivas i egen regi. Det vill säga att det var kommunerna som skulle driva detta. Man skulle helt stänga dörren till privata vinstintressen i den offentliga sektorn. Det var också ett sätt att försöka inskränka marknadens utrymme i samhället. Man kan också säga att vi hade en hel del statliga företag som man försökte använda. Vi hade idéer om att det här med Televerket, SJ och posten och allting sånt, det skulle ligga i samhällets händer. Det var någonting som skulle komma alla medborgare till del, oavsett var man bodde i landet och så vidare. Kanske kan man också säga att ATP-reformen 1959 var ett inslag i det här, där man såg till att man inte skulle ha privata försäkringsbolag som tog hand om våra försäkringar, utan det skulle vara ATP-fonder som också samlar på sig massa pengar som samhället sen skulle kunna använda för till olika ändamål. Till exempel bostadsbyggande och kanske lite in så småningom också investeringar i industrin. Det var också ett sätt att stänga ute marknaden från viktiga områden i samhället. Vi skulle också ha alltså en kollektiv kapitalbildning där staten mer och mer behärskade och hade inflytande över samhällets investeringar egentligen. Så man kan alltså säga att fram till 80-talet ungefär så fanns det någon slags grundläggande idé om att man långsiktigt försökte omvandla samhället i en viss riktning, och där framförallt man försökte se till att den här demokratin som man hade uppnått, den kunde man använda för detta, om man skulle stärka allt fler områden i samhället som demokratin hade inflytande över och på det sättet begränsa marknadens handlingsutrymme. Sen kan man ju säga då att här fanns det från början en grundläggande idé att vi kanske så småningom kommer att ändra det här samhället i socialistisk riktning. Alltså Tage Erlander, om ni minns honom, Sveriges längste statsminister brukar man ju säga i dubbel bemärkelse. Han sa någon gång 1975 när han hade avgått att nu tar vi in så mycket i skatt i Sverige. Mer än hälften av BNP kommer att gå så att säga över den statliga budgeten ut sen tillbaka till många naturligtvis genom transfereringssystem och så vidare. Men om vi kan pressa upp det här till 60-70% så kanske vi på något sätt har nått någon form utav socialism i Sverige. Som ni vet så har ju utvecklingen sedan dess gått åt annat håll. Jag ser det själv som att 80-talet var en avgörande brytpunkt inom svensk arbetarrörelse, där man, när man efter det talar om antikapitalism, så är det mycket mer tydligt att det handlar om att försöka åtgärda en del av de problem som kapitalismen skapar. Alltså själva den tredje vägens politik, den bygger på att vi ska utnyttja kapitalismens krafter så långt som möjligt. Kjell-Olof Feldt sa till exempel när han kom där att nu måste vi se till att industrins vinster ökar så mycket. Vi ska inte ha någon industripolitik, vi ska inte ha någon kollektiv kapitalackumulation, utan vi ska se till att industrins vinster ökar så mycket som möjligt. Och så hoppas vi på att industrin ser till att vi får massa investeringar så att sysselsättningen går upp. Så att det blir ju en väldig omsvängning, och den här tron på att man kan använda demokratin för att åstadkomma avgörande förändringar i samhället, den börjar att bli ganska tilltufsad. Vi får en pensionsreform så småningom som tillåter att en del av våra pensioner sätts i något jävla premiesystem som ska vara kopplat till börsen. Va? Och vi får också en utveckling utav den offentliga sektorn där man ger upp den här principen om att den offentliga sektorn, som man sa på 70-talet, skulle vara en frizon från privata vinstintressen. Så när man sitter och lyssnar eller läser den här diskussionen på 1980-talet i partistyrelsen, man får bara läsa fram till 93, för det är 20 års hemligstämpling på de här protokollen, så ser man ju att hela den här idén om att man kan använda demokratin på olika sätt och att vi faktiskt långsiktigt håller på att genomföra förändringar, den är helt borta. Man talar bara i termer av hur man ska lösa de mest akuta problemen. Och Mona Sahlin, som tycker att det är roligt att vränga till orden och säga massa sådana här one-liner, vad det heter idag. Det är någon som säger på det här partistyrelsemötet, vi måste ju ha en idé, en vision om vår långsiktiga utveckling. Och då säger Mona Sahlin, jag hatar allt vad visioner heter. Vi ska ha en politik för att lösa dagens akuta problem. Och det som jag tror att arbetarrörelsen har hamnat i idag, och det man också säger är ju på något sätt i slutet av 80-talet, början på 90-talet, det är att nu kan vi inte längre föra en nationell politik, utan vi måste få ingå i den europeiska gemenskapen, som det på den tiden hette. Och där vi ska lösa våra problem med arbetslösheten genom att gå in i en gemenskap som hade 5 gånger så hög arbetslöshet. Om man sammanfattar det här så kan man säga att arbetarrörelsen kom så småningom från 30-talet och framåt och har 2 grundläggande mål. Förutom de här demokratiska projektet. Det var full sysselsättning och en utveckling mot ett mer jämlikt samhälle. Det slogs man för, man lyckades under perioder verkligen att realisera de här målsättningarna, och samtidigt som man försökte ta sig fram genom de här 3 stegen mot demokrati. Man kan säga att ekonomisk demokrati misslyckades man ju ganska kapitalt med när man inte lyckades genomföra löntagarfonden. Däremot industriell demokrati, att försöka på något sätt påverka maktförhållande arbetslivet genom en arbetsrättslig lagstiftning, har man ju under en period drivit ganska hårt. Men det jag menar, för att sammanfatta det här, är att den strid vi hade 1917 om demokrati är kanske en strid som vi måste ta idag igen. Och med det menar jag inte bara då att det är viktigt att slå vakt om den politiska demokratin, utan det tänkande som fanns inom arbetarrörelsen att demokratin är någonting mer än att vi får gå och rösta och att det är riksdagen som utser vem som ska bilda regering. Vi kanske måste ha ett nytt demokratiskt projekt som aktualiserar frågor om ekonomisk demokrati och social demokrati när det gäller välfärden. Men jag tror också faktiskt att det är oerhört viktigt idag att vi ser vad som håller på att hända med den politiska demokratin. Alltså de tankar som man hade 1917 att man skulle kunna använda den politiska demokratin för att åstadkomma stora samhällsförändringar. Den tanken är inte så levande idag längre. Utan att man börjar inse att det är så starka andra ekonomiska krafter som i grund och botten bestämmer över samhällsutveckling. Att man begränsar självmant de politiska handlingsprogram och annat att man utvecklar. Så det som egentligen idag behövs är ju en stor diskussion, inte bara om ekonomisk och socialdemokrati, utan det är överhuvudtaget om den politiska demokratin, om den verkligen fungerar och hur man på något sätt skulle kunna stärka den politiska demokratin. Ingvar Carlssons argument för att gå in i EG var bland annat att man skulle på det sättet
få en stark motkraft till det internationella kapitalet. Det sa man också från många fackliga håll. Metall säger ungefär samma sak, och man hade det också som ett argument för att vi skulle gå in i EMU. Jag tror att det finns anledning att börja föra en diskussion idag om vad det egentligen hände med de där förhoppningarna. Och hur ska vi egentligen framöver kunna se till att den politiska demokratin även i framtiden kan bli ett instrument för en arbetarrörelse som vill förändra samhället. Det tror jag är en viktig diskussion, och då tror jag också att den här rapporten reser en del frågor som man kan ha med sig i en sån diskussion, och också se hur demokratifrågan då, som också idag, hänger ihop med sociala klyftor i samhället. Alltså att demokratin drevs ju fram i hög utsträckning genom protester mot den ökade fattigdomen som var på den tiden. Vi håller idag på att närma oss en situation där man nästan skulle kunna se att kampen för att utveckla demokratin kan gå hand i hand med en kamp mot de växande sociala klyftorna i samhället. Ja, jag stannar där.
Okej, jag har satt på mikrofonen här. Jag vet att Fredrik har vinkat. Och det är så att vi tar kronorna efter.